Discover Canada's most compelling true crime stories with True North True Crime.
Join hosts Caitlin and Graham as they delve into gripping cases of murder and disappearance.
My brother was such a huge light in everyone's life that he touched.
Through in-depth research and exclusive family interviews, uncover the truth behind the headlines.
I will never stop until I find out the truth. Until I'm 6 feet in the ground, I will never, ever stop.
True North True Crime is available right now wherever you listen to podcasts.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är lördagen den 1 januari 2005 i Rörvik. De bakfulla vännerna i det stora kompisgänget har precis hunnit återhämta sig från nattens sprakande nyårsfirande, då de vid lunchtid nås av nyheten att den 21-åriga Therese är försvunnen. Hon kom aldrig hem från nyårsfesten och ingen har sett eller hört något från henne. Vid 14-tiden blir Thereses mamma Annika så pass orolig över att någonting hänt sin dotter att hon ringer till polisen och anmäler henne försvunnen. Hon berättar det hon vet, att Therese senast sågs lämna nyårsfesten strax innan 3. Hon var då berusad och i sällskap med sin pojkvän Oscar, som senare själv tycktes vara upprörd över att han inte kunde hitta Therese någonstans. Rörvik är ett litet samhälle på omkring 800 invånare, där alla känner alla, och det dröjer inte länge innan nyheten om Thereses försvinnande sprids. Och med det sprids också rykten. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 2 av 6 om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman.
Ja, nej, Therese är ju, eller var ju då, min kusin. Så det, ja.
Från min lilla stuga i utkanten av Rörvik försöker jag komma i kontakt med så många jag kan som på ett eller annat sätt har haft insyn i Thereses försvinnande. De som inte bor kvar och som jag kan träffa personligen sitter jag och ringer upp på kvällarna. Och en av dem jag ringer upp är Thereses kusin Madeleine.
Jag hade ganska mycket planer framöver, för jag hade ju inte fyllt 18. Och vi skulle ut på krogen och sånt när jag hade fyllt 18. Vi planerade ganska mycket då. Så... ja, vi hade väl en hyfsat nära relation skulle jag vilja säga.
Madeleine var också på nyårsfesten i bygdegården. Men minnesbilderna från själva festen är svåra att få fram. Och det här känner jag igen från andra jag pratar med.
Det är så svårt när det är så lång tid tillbaka. Men självklart kommer man ihåg, alltså, detaljer då, om man säger dagen efter. När man får det här samtalet då, liksom att, ja, att de inte hittar Therese.
Det är den tunga tiden efteråt som tydligast satt sig på minnet hos det stora kompisgänget. ett kompisgäng som efter Therese försvinnande sakta men säkert började skingras för vinden. Men det var alltså vid 11-tiden på morgonen dagen efter nyårsfesten som Madeleine får ett samtal från sin mamma, alltså Thereses mammas syster.
Min mamma då som ringer och säger att min moster har ringt och de hittar inte Therese. Om jag hade någon aning om vad hon kunde vara någonstans, eller om hon har åkt med någon annan hem eller någonting liksom. Men jag hade ju ingen aning. Känslorna man fick då direkt var väl inte jätte alarmerande så, utan det var ju mer okej, när de hittar inte henne, men hon kan ju liksom ha följt med någon kompis hem. Det är ändå relativt tidigt på morgonen för att vara nyårsaftons dag liksom, så att alltså hon kommer gå fram under dagen, tänkte man ju liksom, alltså telefonen kanske har dött eller någonting. Men sen ju mer tiden gick så började man ju få en klump i magen liksom, att vad är det som har hänt? Vad är hon? För jag menar, hålla sig undan så själv heller, som jag vet diskussionerna gick då, att är det hon själv som har valt att hålla sig undan eller inte? Det var liksom, existerade inte i min värld riktigt, kände jag.
Nej, att Therese självmant skulle hålla sig undan så här länge är inte en teori som håller, menar Madeleine och många andra jag pratar med. Visst kunde hon försvinna i raseriutbrott i kortare perioder, men hon kom alltid tillbaka. Och hon skulle aldrig hålla sig borta så länge utan sin mobiltelefon. Och det var också därför Thereses mamma ringde polisen, som direkt upprättade en anmälan om försvunnen person. Och en patrull från polisen i Jönköping åker senare under dagen ut till Rörvik för att förhöra sig om vad som har hänt.
Polisen kontaktade, de hade väldigt ganska många förhör där under dagen, när jag förstod med alla då liksom. Om man har sett eller hört någonting specifikt då eller?
Det är ju egentligen det man minns mest av allt det här. Det är ju dagen efter.
Dagen efter har alltså fler och fler vänner börjat samlas hemma i Henrik Larssons familjehem. Så det faller sig därför naturligt att det också är dit polispatrullen tar sig för att hålla sina första förhör med nyårsfirarna.
Och hur gjorde de då för att själva få grepp om vilka som var på festen? Hjälptes ni åt och tips?
Ja, det var ju... Ja, visst var det så. Då visste man ju vilka som hade varit där. Nu har jag inte en jävla aning knappt ju. Eller så, det har man väl lite kanske, men för man vet ju vilken man var. Men inte på samma vis.
Det här var som sagt länge sedan. Och även om Henrik har klara minnesbilder över att polisen var där och förhörde honom och de övriga vännerna, så minns han idag inte exakt vad han sa. Eller om han då hade några specifika minnesbilder som idag skulle kunna vara viktiga att bidra med.
Ni får inte ta del av typ som, om man säger, gamla förhör med, om man säger, som oss då.
Nej, det är det vi inte får, för att, och det är en indikation att även polisen har dörrarna.
Nej, för det kan man ju en annan tycka är lite tråkigt i ett sånt här läge nu då, att jag menar, för det är så att man inte minns då. Och alla de förhörerna så vi i den umgängeskretsen som var, de var ju själv i stort sett hemma hos oss ju.
Ja.
För det var där alla höll till då ju.
Polisens förundersökning får vi alltså inte ta del av, eftersom utredningen fortfarande är pågående, åtminstone på papper. Man har än idag inte lyckats fastställa om Therese denna natt råkade ut för en tragisk olycka eller om ett brott eventuellt har begåtts. Och Henrik minns att han och hans bror tänkte att Therese kanske hade råkat ut för en olycka. Så på förmiddagen, innan polisen kom ut till dem, gick de ut på sjön Hillen för att se om det fanns några spår som kunde tyda på att Therese råkat gå igenom isen.
Vi gick ut på isen, den var inte tjock, du vet, den var ju riktigt svart is, den var ju inte med så, men den höll. Det gick att gå. Så vi var väl ute säkert en 30 meter. Men det var ju inget som man liksom, det blev ju spräck i varenda steg vi tog, men det höll.
Men såg den några hål?
Nej, ja, längre fram, men där var det ju öppet. Och polisen sa, nej, det går inte att gå på isen, om vi har varit ute. Ja, men det går inte att gå på isen, men vi har ju varit ute.
Henrik håller än idag öppet att Therese måste ha gått igenom isen. Men det är inte alla som gör. För det finns besvärande omständigheter kring hur Therese lämnade nyårsfesten. Vi hör kompisen Sara.
Dagen efter så hittade ju Annika Therese väska i Helenas bil. Och i den väskan så låg även hennes handväska. Och i den handväskan låg även hennes mobil. Och hon lämnade aldrig mobilen någonstans. Hon har alltid med sig den. Hon smsar med folk hela tiden. Och har koll. Och sen hennes ytterkläder, ja, de hängde väl kvar i bygdegården. Det enda hon hade på sig var ju hennes festkläder när hon försvann. Så det, de verkar ha bråttom därifrån när de lämnade. Och det är det jag inte fattar riktigt. Och jag tänker att alltså om Therese hade velat lämna festen självmant så hade hon absolut velat ta med sig sina saker. Men nu tog inte hon sina saker. Och jag tror inte att hon lämnade festen självmant. Men det är bara vad jag tror. Men annars så hade ju såklart Helena, det var ju som tog nycklarna. Och hade Therese velat ha sina saker så hade ju Helena såklart öppnat bilen. Det stod ju precis utanför på parkeringen. Så det var ju inte, de gick förbi bilen.
Thereses kvarglömda tillhörigheter i bilen, såsom mobil och handväska, är de flesta rörande överens om att Therese inte bara skulle lämna där. Och eftersom hennes gympaskor som också låg där saknas, så verkar det ändå som att hon vid något tillfälle varit vid bilen. Men någonting sticker ut med att hon då inte också tog handväskan och mobilen med sig. Timmarna går den här nyårsdagen och det börjar bli mörkt och kallt. Att man inte fått några livstecken från Therese oroar vännerna rejält. Vi har kompisen Jessica.
Ja, då började väl alla egentligen i Rörvik och reagera på att vad fan, hon är nog borta. Det var hemskt. En jättejobbig känsla för att jag vet ju som sagt att hon skulle ju inte gå iväg själv. Det är inte någonting hon gör. Eller så, hon skulle inte bara sticka iväg någonstans utan att säga någonting till någon.
Nej.
Ja, det var jobbigt och det är fortfarande jobbigt. Det finns liksom inget riktigt avslut på någonting.
Ytterligare en dag går och istället för att samlas hemma hos Henrik så gör man nu bygdegården till en samlingslokal istället.
Vi möttes ju. De öppnade ju den, alltså bygdegården där vi hade festen. Mm. De öppnade ju upp den. Så att vi hade en annan kompis då, hennes styvmamma, gjorde mat och kom ner och serverade alla med mat. Och så satt vi och pratade och försökte klura ut på vad det var som kunde ha hänt och liksom så här. Och alla hade kontakt med alla.
Så i bygdegården samlas återigen många Rörviksbor, men nu med syftet att försöka leta rätt på Therese. Därifrån börjar man rita upp inför en skallgång.
Och då började vi ju gå skallgång. Efter henne då ju. Det samlades ju som en folk som bara kunde samlas ju. Och sen, vi gick ju överallt, runt om i Rövika, så överallt. Så vi gjorde. Då började det ju bli lite jobbigt ju.
Sen var det ju skallgång, många som var ute och letade. Vi var ju, gick liksom överallt i skogar och runt sjöar och ja.
Det är kallt och ruggigt ute och terrängen som Rörviksborna tar sig ut på är blöt och isig. Det är nu det på allvar börjar gå upp för Rörviksborna att Therese kanske är borta för alltid. Och det värsta med sökandet är att man inte vet vad man kan komma att hitta. Vi hör Thereses kusin Madeleine.
Den har man ju funderat på många gånger efter också. Alltså för det är rätt vågat ändå att ge sig in i skallgång, för man vet ju inte vad man möter, vad man påträffar. Mm. Jag har ingen aning egentligen.
Vi gick och skrek efter henne och kollade om vi hittade kläder eller skor eller smycken eller någonting sånt som tillhörde henne. Mm.
Det blir till slut till en stor sökinsats där de delas upp i olika lag och betar av olika områden. Kompisen Jessica beskriver hur de letar överallt, från gamla övergivna hus och ladegårdar till strandkanterna runt Sköna Hillen och Svinasjön. De ropar febrilt efter Therese, men de får inget svar och de hittar ingenting.
Men vi hittade ju liksom aldrig någonting. Och det är ju också en jävla tuff känsla att behöva gå med. Att går man där i skogen så vet man att man kanske hittar henne. Och man vill ju egentligen inte göra det, för man vill inte se henne i så fall. Ja, vad ska jag säga? Min första tanke var väl ändå, alltså när det hade gått några dagar och hon inte liksom kom eller så, man inte fick tag på henne, då var väl min första tanke egentligen att hon lever inte mer. Och det är ju skitjobbigt. Och det var väl egentligen vad hennes familj trodde också, tror jag. Mm. Och det var pest och pina att behöva möta dem och se dem så ledsna och inte veta vad som har hänt med deras dotter eller syster.
Det här var ju vinter och Therese var ju väldigt tunnklädd, så att det var ju jätteviktigt att försöka hitta henne så fort som möjligt, för att hon hade inte klarat sig så länge ute i det väder som var just då.
Dagarna går och nära en vecka efter försvinnandet kopplas polisen Ola in som spaningsledare. Ola är en av få poliser vi kommit i kontakt med och som är villig att ställa upp och prata med oss. Och vår researcher Johnny åker ut och träffar honom. Ola är idag pensionär och har inte heller tillgång till förundersökningsprotokollet och är begränsad i vad han kan säga. Men det här fallet lämnade ett stort avtryck på honom, så han vill gärna berätta det han kan och det han minns från utredningen.
De hade väl inte under natten och morgonen där varit direkt oroliga för henne, för att det hade hänt tidigare att när det varit lite gurgel så hade hon försvunnit och varit borta några timmar. Så att de trodde väl att det var så denna gången också. Och det är väl anledningen lite grann att de inte ringde till polisen förrän vid 14-tiden nyårsdagen.
Ola får tidigt reda på detaljerna kring nyårsfesten som vännerna förhört om. Allt om felaktiga nycklar och iakttagelsen av Therese och Oskar uppe på backen vid Helenas lägenhet. Och Ola tycker att det är besvärligt att det efter det inte tycks finnas några spår från Therese.
Inga klädesplagg eller någonting sådant. Telefonen, hennes låg i systerns bil som fanns kvar uppe vid bygdegården. Så det gick inte att spåra någon telefon heller. Så nej, inga direkta spår. De hade, när de gick till lägenheten, så hade de mött ett par, en tjej och en kille. Och bett att få låna telefon för att ringa efter taxi.
Men av Ola får vi nu reda på en ny bit information. Poliserna kontrollerade direkt vittnet Jakobs telefon för att se vem det var som pojkvännen Oskar ringde till där på backen utanför Helenas lägenhet strax innan tre på nyårsnatten. Vi får nu reda på att det var en taxi som pojkvännen försökte få tag på.
För det fanns tydligen någon i Rövik där som kunde ställa upp och köra, men han hade inte tid att köra då. För tanken var nog då att de skulle åka taxi hem till sin bostad som låg i trakten av Lammhult.
Och när Johnny får reda på att pojkvännen ringt en person för att fråga om skjuts så där sent på nyårsnatten, så finns det egentligen bara en rimlig person det kan röra sig om.
Den här de ringde, var det Uno?
Ja, det var Uno.
Ja.
Mm.
Det visar sig alltså att personen som Oskar ringde var Rörviks favorittaxichaffis Uno. Uno Fix, som han också kallades. För han fanns alltid nära till hands och kunde fixa vad som än behövde fixas. Och att fixa skjuts var hans specialitet och han tog alltid bara en hundring inbetalt, hur långt man än skulle åka. Den då 80-åriga Uno var en mycket uppskattad person i Rörvik. Och idag sörjer Rörviksborna hans tragiska bortgång. För Uno blir nämligen ett par år efter detta brutalt mördad och hittas i sjön Hillen med en krossad skalle. Vi kommer dit senare. Ola berättar också att de givetvis undersökte Therese mobiltelefon som återfanns i systern Helenas bil.
Jag har inte riktigt den undersökningen i huvudet, men det var inget som ledde våran utredning framåt.
Nej.
Och ingångsläget var ju försvunnen person, men när det är ett ingångsvärde med detta så finns ju alltid tanken att det kan ligga våldsbrott bakom. Så det fanns ju hela tiden med. Så man gjorde ett stort sök under några dagar.
Poliser utför dörrknackning runt om systern Helenas lägenhet. Men ingen har sett eller hört någonting. Inte heller andra taxibolag har sett någon ensam ung kvinna längs vägarna. De frågar även hemtjänsten som ofta åker ut och ser till de äldre i området. Men inte heller de har sett någonting.
Det fanns ingenting att gå på. Vi hade ingen aning om hon tagit vägen. Det kom ju in tips att man sett en kvinna där och där och där. Och de tipsen undersökte vi givetvis. Men det var inget av dessa som stämde in på Therese.
Samtidigt växer sökinsatserna i omfång. Utöver att fler Rörviksbor sluter upp så kallas militären in. Även en orienteringsklubb anmäler sitt intresse för att hjälpa till att söka efter Therese. Och till slut blir man väldigt många som dag ut och dag in letar efter henne.
Det var jätteviktigt här för att få hitta henne. Om det nu var så att hon hade gått ut i skogen någonstans. och trillat och inte kunde ta sig upp på grund av det vädret som var också då. Vi sökte ju också runt de vattensjöar som fanns i området och de var isbelagda. Alla sjöar förutom Hillens södra del, för där var det en vak som var öppen. Men det var det enda öppna vattnet som fanns, så att det är klart att det var kallt.
Och ni sökte på de här nära sjöarna, men ni hittade, det fanns ingenting som tydde på att någon skulle ha gått igenom isen? Så att
nej,
säga,
eller? Det gjorde det inte. Och vi sökte med hundar runt sjöarna också, så att... Och enda stället det var den här öppna vaken då som fanns på sjön Hillen. Och den undersöktes av räddningstjänsten. Den
enda vaken som fanns på sjön Hillen undersöktes av räddningstjänsten. Men exakt vad för undersökningar som gjordes får vi inte reda på.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är nu den 7 januari och kalla, hårda vindar har börjat blåsa in söderifrån.
Sedan var ju den här stormen på ingång också.
En storm är på ingång och inte vilken storm som helst.
Stormen Gudrun.
En kraftig storm är på väg in över de södra och mellersta delarna av landet, varnar SMHI. Stormen väntas börja nu underför.
Det sista som behövs i sökandet efter Therese är att en av Sveriges värsta stormar, stormen Gudrun, drar in och lamslår hela samhället.
Och det var ett område som drabbades väldigt, väldigt hårt av den stormen. Det var ju rena plockepinnet i skogarna där.
På förmiddagen den 8 januari rapporterar Sveriges Radio P4 Blekinge om att SMHI larmar om att en kraftig storm väntas börja i Västra Götaland och sen dra vidare österut. Men SMHI nöjer sig då med att utfärda en så kallad klass 1-varning, alltså den lägsta styrkan. Detta kommer visa sig vara en enorm felbedömning.
Ja, det ser mycket besvärande ut med massor av elavbrott i princip all landsbygd är utan ström.
Under eftermiddagen den 8 har stormen uppnått orkanstyrka och stora delar av mellersta Sverige blir strömlösa efter att stora mängder träd blåst omkull.
Alltså min dotter som är liten och lätt fortfarande, hon flyr iväg av vinden nästan. Jag fick fatt i henne, alltså var det otroligt.
Den lilla orten Rörvik blir en av många orter som drabbas extra hårt. Uppmaningen blir att hålla sig inne eftersom risken att skada sig allvarligt, att få träd, bråt eller skyltar i huvudet som flyger omkring är överhängande. Det innebär då att sökandet efter Therese abrupt stannar av.
Det ser hemskt ut. Otroligt mycket skogar och blåstkull, mer än vad man kunde föreställa sig. Jag har nog inte varit med och sett så mycket någon gång.
Över 100 000 hushåll blir strömlösa i så länge som 3 veckor efter stormen. Men det är trots allt inte det värsta. Det värsta är att skog för många, många miljoner har förstörts och träd ligger huller om buller överallt. Saneringen av allt det här bråtet blir ett sorgefyllt och långtgående arbete. P4 Blekinge rapporterar.
Ja, vi räknar ju med att alltså, det räcker nog inte med det här året för att det här påverkar så jättemycket. Och man vet inte när man får ut skogen eller hur man får ut den eller vad man får för den. Eller om man ens får ut den i år. Så därför så kommer det här till att hänga med oss väldigt lång tid framöver.
Det blev ju plockepinn i hela skogen. Så det var ganska svårt att fortsätta sökandet. För man kom inte fram någonstans.
Sökinsatserna efter Therese tvingas alltså avbrytas. Och det under en lång tid. Sökandet efter henne upphör i princip helt under flera veckor framöver. Det ligger helt enkelt för mycket bråt ute för att Rörviksborna ens ska kunna ta sig ut från sina hem. Therese kompis Sara minns väl hur det var att dagen efter, den 9, vakna upp till den här misären.
Det var ju förtvivlan, såklart. När jag vaknade upp på morgonen, och då har jag sovit hemma. Och så har man hört hela natten att det bara brakar ut, och man förstår att ajajaj, det här är inte bra. Och så vaknar man och tittar ut genom fönstret när det börjar bli ljust kring typ 8:30. Och bara ser att allt bara ligger ner. Vi bor ju mitt ute i skogen, alltså jag och min familj gjorde det då. Och vi hade varken el, vatten, vi var instängda, vi kunde inte ta oss någonstans. Och det var kallt. Och så visste man att, nu då, Therese är borta liksom. Så det var misär.
Ja, det var ju många som tog livet av sig då. Därför att deras skog blåste ner. Det var ju deras livsverk. Det var ju hemskt.
Rörviksborna har nu drabbats av ytterligare en tragedi och kompisen Henrik minns också hur han låg vaken hela natten och hörde träden falla. Att det lät som fyrverkerier och att han sörjde med dem som ägde skogen.
Jag säger en annan som är uppväxt med plantera skog och sånt. Jag menar det har gått mycket och jobbat mycket i skogen nu. Det är ju, som morfar säger, det är ett framtidshopp. Alltså det är ju någonting där, så tar ju 80 år för det här jävla trädet att växa upp liksom, så förstår att de var ledsna. Mormor och morfar var ju också där. Det blåste ju ner rätt många. Värdet försvann ju, för det blev ju så mycket på en och samma gång. Så de fick ju ingenting för att, och så var det ju trä för kanske 5 miljoner som försvann. Och som de fick kanske 200 000 för. Så det var lite tung tid här med. För många.
Det var mycket som hände för er.
Ja.
Polisutredningen gällande Therese försvinnande sätts tillfälligt ur spel. All närliggande polispersonal behövs nu på annat håll. Och då polisutredningen haltar hopas i frågorna kring Therese försvinnande. Vännerna vet fortfarande inte om en olycka inträffat, om hon blivit kidnappad eller kanske mördad. Det börjar nu pratas en hel del i de många strömlösa hushållen i Rörvik. Och rykten och misstankar börjar växa som mögel och smyger sig in överallt.
Ja, det är klart att det går rykten direkt om att det är han som har råkat ha ihjäl henne.
En person jag kommer i kontakt med som vill vara anonym minns specifikt ett rykte som spreds runt omkring i grannkommunerna.
Jag hörde ju rykten genom vänner som bor kvar i Lammhult och sådär liksom, och sen så från även som min pappa hade hört och sådär, och det var ju att han hade, i och med att han jobbade på slakteri, så hade han ju då med hjälp av sin pappa forslat dit henne efter efter att de hade, ja, han skulle väl ha mördat henne då. Så sen så hade han då tagit hjälp av sin pappa och malt ner henne i köttkvarnen på slakteriet. Och han är ju, jag visste ju sin hjälp, folk har sagt att han var väldigt stark och liksom sådär, kunde bli ganska aggressiv när han hade fått alkohol och sådär i sig. Så att han var kapabel till allt möjligt, sa de. Alltså han har en extrem styrka. Och sen då att han hade ju, ja, nej men ryktena går ju som sagt, och det, han hade ju, ja, kört ner den där och sen hade de ett bit därifrån liksom. Men det är ju, det är ett litet samhälle och folk är ju ganska duktiga på att snacka, men samtidigt så vet man inte heller vad som kan ha hänt.
Han höll ju sig väldigt mycket, han höll sig undan för mig, var det jag minns. Alltså han slaktade, jag menar det var ju slaktaren Lammult blev det ju mördaren, och det kommer man ju ihåg om det kallad. Och blir väl än idag av en dels liksom.
Nej, det kan inte vara roligt.
Det är pojkvännen Oskar som blir föremålet för de flesta misstankarna och får alltså öknamnet Slaktaren från Lammhult. Men även om man inte tror på ryktet att pojkvännen ska ha malt ner Therese i en köttkvarn, så är det ändå befogat att rikta vissa misstankar mot honom. För om Therese bragt som livet, så är det statistiskt vanligt att en närstående är inblandad. Vi hör kusinen Madeleine.
Och vad jag förstått, det är ju inte heller jätteovanligt att man, att det, alltså det, att det är partnern då som, i detta fallet pojkvännen, som oftast blir misstänkt då eftersom det är en relation.
Mm.
Men så jag vet inte, det var väl det egentligen, de ryktena liksom. Och då började spekulationer där, vad har han gjort henne någonting liksom. Ja, men då blir det ju också så här, bara okej, hur kommer det sig att hennes telefon hamnade i en necessär i en ryggsäck i min andra kusins bil, hennes systers bil då liksom. Och telefonen för henne var ju liksom, hon sov ju med den under kudden typ.
Mm.
Vad gjorde den där, varför hade hon inte den med sig? Alltså då börjar man ju undra, då har det liksom börjat, då börjar man ju fundera igen efter det här liksom, bara, varför blev det så? Det är så här konstiga grejer då som man inte får ihop. Och sen vad jag förstår, alltså de, han är ju den enda misstänkta som har varit.
Mm.
Jag tror att det var någon gång i början av februari.
Det är alltså inte bara Rörviksborna och grannkommunerna som riktar sina misstankar mot pojkvännen. Det gör även polisen. Den 9 februari häktas och frihetsberövas pojkvännen i en veckas tid, misstänkt för mord alternativt dråp på sin sambo Therese. Vi hör vår researcher Johnny i intervjun med polisen Ola.
Och hur agerade han när han förstod att han var misstänkt?
Nej, han lämnade en berättelse och vi hade ju ingen kropp. Therese var inte hittad. Så vi hade ju ingen aning om vad hade egentligen hänt Therese. Så att det blev ju jätteknöligt här i början. Nej, han lämnade en berättelse vad som hänt, och det fanns överhuvudtaget inget som motsa det han sa. Det kunde mycket väl ha varit så som han berättade. Så att han satt ju häktad ett tag och sedan blev han frisläppt.
Mm. Mm. Jag vet att när systern och mamman är ju i systerns lägenhet. Mm. Och då kommer ju pojkvännen hem och är väldigt upprörd att Therese är försvunnen och skitig. Mm. Är han ju. Och de är ju ganska, vad jag förstått, ändå coola med det, vad jag har hört med både dem och en kompis till henne har berättat. Men han är upprörd. Var det någonting som ni tänkte på? I att hon brukade ju hon hade ju stuckit iväg tidigare. Mm. Och det var ingen som verkligen reagerade så mycket på det.
Nej, hans förklaring var ju att han hade varit ute hela natten där och letat efter henne. Och det kan vi heller inte slå hål på om det var på det viset. Det kan mycket väl vara så.
Mm. Vet man, har han redogjort för vad han har befunnit sig under?
Ja.
Ja. Vad har han?
Sen har han lite dålig minnesbild på exakta platser och när han har varit där också. Och det kan förklaras av att man drack alkohol också på den där kvällen. Och det kan också vara en förklaring till att man inte minns vad som hände under hela kvällen.
Det gjordes en husrannsakan i pojkvännens bostad under tiden pojkvännen sitter häktad. Men polisen hittade inget av intresse. Den 17 februari släpptes han fri och brottsmisstankarna mot honom lades ner. Inte heller någon dokumentation kring förhören som hölls med honom och vad hans redogörelse bestod i får vi ta del av. Och polisen Ola är medvetet sparsmakad med de detaljerna. Och det är inte bara vi som finner det frustrerande.
Nej, men om man skulle be dem göra något så skulle det vara att släppa ut, som jag sa innan, förhören och det här och allt det, så att allting hade kommit, om vi säger det, som för er skull. Alltså, folk som vill eller kan ägna tid åt att, för de gör ju inte ett skit åt att längre liksom. Det kan de ju inte knappast påstå.
Nej, hur känner du kring det?
Nej, men det är ju, jag tycker ju det är rätt skevt, kan jag ju säga.
Mm.
Alltså det har varit skönt om att fått fram vad det är som har hänt.
Dagarna går och blir till veckor och månader. Jag frågar Therese kusin Madeleine om det inte var olidligt att leva i sån ovisshet under den här våren.
Ja, men det är klart, för jag menar, hur eller hur, när man ändå går och väntar, alltså att någon försvinner då, liksom i detta fall då min kusin som försvinner, och det finns inte ett enda spår. Så någonstans går man ju hoppas på att hon en dag bara kom fram där liksom, att ja, men nej, men jag har undanhållit mig själv då liksom, och det var så i alla fall. Jag, alltså, det gick man ju hoppades på ganska länge,
ja.
Eftersom man inte visste något annat då egentligen.
Men så till slut så kommer ett fynd göras.
Men sen var det ju här då sen hon hittades. Det var i juli, så det var. Det var mitt på sommaren där, i alla fall.
En söndagkväll den 3 juli hittas slutligen Therese, avliden i sjön Hillen. Och det visar sig att det var stormen Gudrun som möjliggjorde det fyndet. Det är nämligen lastbilschaufförer som ska hjälpa till att röja upp nedfallen skog som hittar henne.
He suddenly cried, fuck! I asked, what happened? What happened? I think it's a body.
Och enligt en poliskälla som läcker information till kvällstidningarna så har rättsläkaren som undersöker Theres kropp gjort bedömningen att Theres dog innan hon hamnade i vattnet. Man påträffade nämligen inget vatten i lungorna. Nu väcks misstankarna ännu starkare om att någon måste ha mördat Theres.
Och sen så gick ju tankarna såklart direkt till att ja, vem är det som har haft det galna? Och för mig så finns det bara en det finns bara en person.
Du har lyssnat på Motiv och på del 2 av 6 om fallet Therese. Fallet Therese är en samproduktion mellan Tall Tale och A Rabbit Hole. Researcher var Johnny Kock. Produktionsassistent Albin Håkansson. Efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman, och av John Mork. Glöm inte att prenumerera på podcasten Motiv. Och ni får även gärna skriva en recension. Det hjälper fler att hitta till podden. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.